Gött, som vi säger i Göteborg, där jag kommer ifrån. Nu kör vi. Jag heter Per Wallin, som sagt. Jag kommer från Göteborg, är präst i Svenska kyrkan i Kungälv. Och står också i en församlingsplantering inom EFS inne i Göteborg. Och så håller på lite med ett nätverk som heter New Wine. Men allt det där är någon form av liten, jag ska inte säga en liten del, men jämfört med att vara trebarns pappa så är det den enkla biten. Sen har man den där mycket mer okontrollerbara, dynamiska biten. Vi ska börja Johannes 20, jag hade inte tänkt det. Men jag tror du la upp en boll för smash där. För det är någonting som jag tror vi måste få med oss när vi ska prata om bön, när vi ska prata om väckelse. För det är väckelse jag vill dela lite med er här. Och det är från Johannes 20, den här berättelsen om när Jesus kommer. Jag tror ibland att vi gör evangeliet mycket mer mysigt än det egentligen är. Alltså Jesus är fantastisk, han är en trygghet som är helt enorm. Men han är aldrig mysig. När apostlarna ville in i mysien så stoppade den heliga ande dem. De kom aldrig dit. Och så tänker vi det här. Alltså låt oss tänka oss in i situationen. Lärjungarna är livrädda. De är så pass rädda så de har låst in sig och reglat dörren. Då är man rädd. Då kommer någon genom väggen som de tror är död. Alla ni som tänker att då blev de lugna. Ni kan räcka upp en hand. Jag är helt övertygad om att om paniknivån var här så gick den inte söderut. Utan det blev om möjligt ännu mer, ja, inte panik, men någon form av förvirring. Och ibland så tänker vi att ordning är ett självändamål. Jag skulle tro att världens mest felciterade bibelcitat är: Gud är inte oordningens Gud utan fridens. För jag vet inte hur många gånger jag har hört att någon har sagt: nej, men Gud är inte ordningens Gud utan han är ordningens. Men det står aldrig en enda gång i Bibeln. Gud är inte oordningens Gud utan frid. Och frid är faktiskt något annat än ordning. Inte att ordning är fel, men frid är något annat. Och låt mig ta ett exempel för att illustrera detta. Ni som bor här uppe och som är nära till Åre, ni kanske undrar: var är alla stockholmare på vintern? Självklart är en del, eller på sommaren. Självklart är en del i Stockholm, men jag var präst i Lysekil och vi får en ganska stor andel av dem på sommaren. Lysekil har normalt sett ungefär 15 000 invånare. På sommaren kan det som mest vara ungefär 115 000. Så det är en liten ökning. Det är där många av dem är. Och många av dem väljer att gifta sig nere i Lysekil. Och så skulle jag ha en lite speciell vigsel. Min förra kyrkoherde, han lugnade mig: det är aldrig mer än 8 vigslar på en lördag. Men så skulle jag ha en lite speciell vigsel. Det var ett par, precis som vanligt. En man, en kvinna. De var i, kan ha varit, knappt 30-årsåldern. Också helt normalt. Men båda hade ett förståndshandikapp. Och bara för att det skulle bli korrekt då, så kollade jag med stiftsjuristen. Vad gäller det egentligen? Finns det något hinder här? Eller får de gifta sig? Och då kollade stiftsjuristen upp vad som stod i lagboken. Och så hörde hon av sig och sa att ja, nej, men om de har en klar bild av vad de ger sig in i, då får de gifta sig. Och så tänkte jag, jag behöver aldrig mer ha en vigsel. För att jag har träffat massor med människor som har varit gifta väldigt länge. Och jag har aldrig hört någon säga: det blev precis som jag hade planerat. Inte ens kvinnor säger det. För det är en del av dynamiken att man ger sig ut på någonting som man faktiskt inte själv kontrollerar. Och i det får man ha en väldig frid. Men inte samma sak som att man själv har koll. Och jag tror Johannes 20 pratar om något väldigt profetiskt. För att Jesus säger där två gånger: frid vare med er. Han säger det. Och då står det att lärjungarna blir glada. Och visst är det fantastiskt när vi blir glada. Alltså när vi liksom blir påminna om Jesus och det eviga livet och den heliga ande. Och så blir vi glada. Då stannar inte Jesus där. Utan då står det att han andades på dem och sa det: tag emot den helige ande. Frid vare med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så att om vi har kommit till den punkten att vi är glada, då är vi på väg. Det är fantastiskt när vi är glada vid Jesus. Men då tror jag Gud talar än en gång till oss. Och säger: ta emot helige ande. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. En sak som jag har haft på mitt hjärta och som jag har gjort under ett antal års tid. Nu blir det inte så ofta. Som trebarnsförälder så är ens tillvaro lite begränsad. Men att jag tyckte det var fantastiskt att åka till platser där det är väckelse eller där det har varit väckelse. Jag har varit på olika väckelseplatser på 5 olika kontinenter. Men även på en hel del ställen i Sverige. Och när jag bad för den här samlingen så var det en speciell historia för 2 år sedan som blev påmind om. Drygt 2 år sedan. Jag tror en del av er känner till den lästadianska väckelsen. Min fru kommer från Luleå. Min svåger har gift sig med en kvinna som kommer från den lästadianska väckelsen. Och de är med där. Och den väckelsen har fascinerat mig. Lars Levi Stadius, väckelsepredikant, präst. Som levde för roughly 200 år sedan. Han kom till Karesuando långt norrut. Även för er långt norrut. Och han var en man som verkligen brann för evangeliet. Och det var liksom ingen liten detalj att människor blev frälsta. Väckelsen gick fram där 1800-talets mitt. Det var ett enormt förfall. Människorna söp bokstavligt talat ihjäl sig i mängder. Och de söp så svårt så de inte kunde sköta sitt jobb. Så att de söp, att männen söp, det var liksom ingenting som bara berörde dem. För det betydde också att fruarna, att barnen inte fick mat. Inte fick hem som fungerade, som inte var vinterbonade. Så gjorde att de frös ihjäl eller svalt ihjäl. Och i denna miljö så gick Lestadius fram, bokstavligt talat, med en glöd och en passion som gjorde att människor fick möta Gud. Och de fick se verkligheten ur Guds perspektiv och tänker att få stå ansikte mot ansikte med Gud. Och så plötsligt så ser man det här att nu ser jag inte bara flaskan utan nu ser jag hur har min fru det, hur har mina barn det, hur ser Gud på dem, hur lider han med dem, hur ser han på mig? Och så blev det omvändelse, det blev tårar. Och när männen blev frälsta så blev de nyktra. Familjerna fick det bättre och det här spred sig som en löpeld. Och kvinnor vars män inte hade tagit emot Jesus, även ifall de själva inte hade gjort det, drog med männen till väckelsemötet i förhoppning om att bokstavligt talat, det här kan vara det som räddar mitt liv och barnens liv. Och väckelsen spreds. Och den spreds liksom som en löpeld, inte bara i Sverige utan in i Finland och i Norge. Och när man skulle utse millenniets norrbottning i Norrbottenskuriren så blev det Lars Levi Stadius. Omrustad eller framrustad av vanliga sekulära svenskar. Så viktig var han. Alltså, det var väckelsen som räddade Norrbotten från att supa ihjäl sig. Det var det som förvandlade. Så jag vet att det finns liknande historier även här. För 2,5 år sedan så var vi uppe och besökte min svågers sommarstuga. Den ligger i Mauno, en liten by. Det är inte ens som man kan kalla det by. Det är liksom som en harplutt på kartan. Några hus, men det är Sveriges nordligaste allmänna väg. Så 100 meter från där Sveriges nordligaste allmänna väg slutar. Där har de sin sommarstuga. Och det är oftast svinkallt. Och annars är det svintätt med mygg. Så är det. Även med era mått mätt. Sådär. Och så blev det söndag. Och så blev det att vi åkte in till Karesuando kyrka för att gå i gudstjänst där. Familjen, deras familj, vi var större delen av församlingen som var där den söndagen. Och så var det en präst som hade gudstjänsten. Och det var egentligen inget fel på det han sa. Allt var, om ni förstår, rätt. Ingen felaktig teologi, inget som gjordes fel. Predikan började med orden, ja, en del av er kanske känner igen den här predikan för jag har ju hållit den förut. Och så vidare. Allt var rätt, men det var inget liv. Och det var en sån sorg att se liksom att, ja men, det var rätt och ändå helt fel. För Guds ande, det är liv. Och jag vet att på många andra platser, jobbade några somrar uppe i Älvsbyn som ligger utanför Luleå. Där väckelsen gick fram på 50-talet, 1950-talet. Jag var hemma hos en gammal dam som bodde på gatan där alla kom med. Fantastiskt. Hon berättade att de som bodde i det huset, han var ute och mjölkade kon och så föll Guds ande. Och han fick falla på knä där och gyttja bredvid sin ko. Och ta emot Jesus. Och de som bodde där, han var ute och körde bil. Och så föll Guds ande medan han var ute. Han fick köra in till kanten och stanna. Och i diket där fick han ta emot Jesus. Och de som bodde där, ja, han var ute. Och så kände han bara att han måste in i bönhuset. Och de hade möte. Han bara fick gå förbi alla. Förbi predikanten, fram till altarringen, falla på nät och ta emot Jesus. Och så berättade de liksom vad som hade hänt hus efter hus. Och så här kan vi hålla på. Vi kan se det i den internationella missionen. Det finns fler kristna runt om på vår jord som är kristna på grund av svensk mission än det finns svenska. Fantastiskt. Vi kan kolla i Etiopien, vi kan kolla i Tanzania, vi kan kolla i Brasilien, i Kongo. På många olika platser där väckelsens eld har spridit sig tack vare oss i Sverige. Och när vi tänker tillbaka på det här så tror jag vi kan tänka på att ja, men det var väl fantastiskt och det är roligt att höra om och sådär. Men jag tror inte det är tänkt på det sättet. För det finns en biblisk princip. Ta till exempel profeten Elia. När Elia hade fullbordat sin gärning så var inte tanken att det skulle vara slut. Utan han lämnade över till Elisha. Och Elisha i sin tur fick ett dubbelt mått av Herrens ande. Elisha var inte heller tänkt som en slutfas. Utan han i sin tur hade profetlärjungar som han skulle lämna tillbaka över till. En står omnämnd som Gehazi. Tyvärr så valde Gehazi en annan väg. Men det fanns en inbjudan till nästa generation att gå in i detta. Vi kan se det när det gäller Jesus. Det finns en väldigt tydlig koppling från Jesus in i apostlagärningarna. När Jesus går till exempel så kommer det fram en kvinna och rör vid hans hörntofs. Kraft går ut från Jesus och hon blir helad. I apostlagärningarna så kan vi läsa om hur Petrus går fram och att de bar ut de sjuka på gatan för att Petrus skugga skulle falla över dem. För då blev de friska. Jag tror alla vet att det finns liksom ingen teologi i Bibeln om skuggornas helande. Eller hörntofsens magi. Utan det var ju att människor hade en erfarenhet. En konkret erfarenhet av vad Guds ande gjorde. Och så handlade de på den. Och vi kan ta många fler exempel. Men jag tror ni förstår min poäng. Alltså att det som har varit tidigare, i det finns en inbjudan till mer idag. I Apostlagärningarna 1, den första versen, oftast så tycker jag folkbibelns översättning är riktigt bra. Men ibland så går både folkbibeln och Bibeln 2000 bort sig. Då står det som så här, den allra första versen i Apostlagärningarna. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. När man läser det på svenska så får man intrycket av att okej, Jesus har gjort det här. Han har lärt det här. Alltså något som var då. Men läser man vad som egentligen står i grundtexten så fångar den engelska översättningen det mycket bättre. Där säger det att in my former writings, dear Theophilus, I wrote about all that Jesus began both to do and teach. Alltså, i min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus började att göra och lära. Hur kan han skriva så här? Jesus har ju redan levt sitt liv, han har ju redan dött och han har uppstått och han ska alldeles strax stiga upp till himlen. Hur kan han säga att Jesus har börjat? Jo, för att tanken är ju att nu är det vi som är Kristi kropp. Något förenklat, alltså Jesus 1 var den fysiska Jesus som levde för 2000 år sedan. Jesus 2, det är kyrkan, församlingen, vi som kristna. Föreningen. Du kan använda vilket ord du vill. Alltså, det här är någonting som vi står i. Och i Isaias 43 kapitel så fångar profeten det så bra. För Gud har något att säga. Det finns en inbjudan i det som tidigare har varit. I Isaias 43 kapitel så påminner Gud om vad som har hänt. Jag har förkunnat det och berätt frälsningen. Jag har kungjort det och ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är er Gud. Redan från första dagen är jag denna Gud. Ingen kan rädda er ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det? Så säger Herren, er återlösare, Israels Gud. För er skull sänder jag bud till Babel. Bryter ner alla bommar och kaldernas jubel förvandlas till jämmer. Jag är Herren, er helige, Israel skapar er konung. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde vagnar och hästar dit ut, en mäktig krigshär. De blev liggande, de reser sig aldrig mer, de utplånades, de släcktes som en veke. Alltså det första Gud gör, han påminner om att det här har jag gjort i historien. Gud har gjort fantastiska saker. Det finns många glädjeämnen att komma hit. Ett av dem var att få se Marcus. Också en gammal klasskamrat till mig och Marie-Louise. Marcus är från Hemmingsmark. Det finns ingen som har gått samtidigt som Marcus på Janne Lund som inte vet att Marcus är från Hemmingsmark. Och ingen vet att ingen har missat att Gud har gjort saker Hemmingsmark. För Marcus har förkunnat detta. Historiken talar. Det är fantastiskt vad Gud har gjort på många olika platser. Och Gud påminner om det. Men nu fortsätter han. Så säger han så här. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Alltså egentligen är Gud nästan lite taskig. Först säger han. Frank, minns du detta? När han gjorde det här, och när han gjorde det här, och när han gjorde det här. Och när då till slut Frank säger, jo men det minns jag. Varför tänker du på det? Alltså, hallå Gud, vad gör du? Vad är din poäng? Jo, tänk på det som har varit. Fast tänk inte på det som har varit. För nu gör jag något nytt. Nu gör jag något nytt. Alltså, det som har varit förut är fantastiskt. Vi får tacka Gud för det. Men det är i sin tur en inbjudan till det Gud vill göra idag. När vi bad förut så var det en sak som Gud pekade på. Och det känns lite konstigt för mig som man att säga det. Men det var det här med att vara barnmorska. Alltså att vi behöver vara barnmorskor. Dels finns det människor här inne som jag tror har en väldigt konkret kallelse. Att se människor som har en vision för ett sammanhang. ett hjärta för ett sammanhang, en plats. Men vi behöver också se att det finns människor här inne som är de människorna. De som vi ser som är bärare personer, de behöver vi investera i. Vi behöver uppmuntra dem, vi behöver stötta dem, vi behöver utrusta dem. Ni som är personer som har ett hjärta för en ort, för en plats. Idag vill vi på ett särskilt sätt be för er och välsigna er. Ett exempel på det, nu kanske jag skäl i ordningen här, det är Marcus. Du har ju kommit till Strömsund. Kan inte du komma, för du ska väl berätta lite om det, va? Ja. För mig är det ett mirakel att Marcus har lämnat Hemmingsmark. Alltså, jag tror, senast idag har jag fått se Gud hela åtminstone 5 personer. Det förvånar mig inte det minsta, men att Marcus har lämnat Hemmingsmark. Det är stort. Och om jag förstått rätt så ska du berätta lite vad du står i nu. Visst är det så? Kör på det.
Tack så här. Ja, många här vet ju vem jag är. Ungefär, tror jag. Nej? Och det vet ingen. Så här är det. Jag har varit anställd i Strömsund för 10 år sedan av EFS. Och där har jag jobbat som 100%, 75% i kyrkan och 25% på EFS. Varför jag blev anställd där? Det är för att distriktföreståndaren Greger Larsson frågade mig om jag ville jobba i Strömsund. Och då sa jag, ja det vill jag. Vars ligger det? Och därför hamnade jag här. Och... Det har ju varit, precis som alla människor, upp och ner och kamper. Men grundgrejen har ju varit bra. Mycket för stället, men mest för min fantastiska fru och barn och allting sådär. Nu har jag ju jobbat i 10 år. Det här är 11:e året som jag jobbar. Och nu jobbar jag inget mer i Svenska kyrkan. För att det de har köpt upp i anställning, det har de sagt, vi vill inte köpa upp dem mer. På grund av, inte för att jag har gjort ett dåligt jobb, utan andra saker naturligtvis. Ja. Det här har gjort att jag har fått 75% tjänst bara för EFS. Och det gör att jag har kommit in i en ny sits. Det känns inte som att jag har jobbat för EFS i 10 år. Utan ganska mycket kring visionstänkande och såna drivande grejer har varit mycket i Svenska kyrkan och konfirmandarbete. Så nu känns det som att jag har lite börjat på nytt. Och så. Och just nu upplever jag det som att jag och församlingen är lite grann i en röra. Alltså det är mycket grejer som liksom hänger löst. Många funderingar som behöver kopplas ihop. Ett byggande börjar ska funderas, hur ska man bygga? Om jag tänker familjärt, vem jag pratar mest med, det är ju min fru såklart. Alltså hur får man de relationer man har in i församlingen? Så man inte har en församling här och alla relationer är någon annanstans. Så att liv och församling får höra ihop. Och att stå i det, är det någonstans där står vi som församling, och hur bygger vi tillsammans både med våra liv och som förening, alltså församling så där. Och hur formar vi om gudstjänsten så att dem som så att det speglar liksom de som det vi har, hur ja och så vidare. Så står vi då i det, och så bär det med er. En annan sak som vi står i, som jag lider i, det är hela kyrkans Strömsunds pastorat. Man ska göra en pastorat nu för tiden. Slå ihop flera församlingar så att det blir större områden. Och det här har gjort att det har blivit otroligt krasch i hela Strömsunds pastorat, ska jag kunna säga. Att de som jobbar där orkar inte. Det blir, men det är väl ungefär... 2 eller 3 promille som går på gudstjänst. Alltså, nej men alltså, det handlar inte ens om nästan procent, om jag tar det som går i svenska kyrkan. Det är kris. Fortsättare kommer att bli alltså, vi har ju en gudstjänst. Kommer fortsätta. Det säger inte att vi inte finns troende i Strömsund. För troende finns det. Och jag har fått en sak på mitt hjärta kring de troende. Det är att försök få de troende att bekänna. För det är trons, hjärtans tro och munnens bekännelse som ger frälsning. Se de troende, försök de få bekänna. Så be för Svenska kyrkan i Strömsunds pastorat och i Strömsund. Det är stor kris där. Jag skulle hålla mig kort. Och det är jättebra det. Vi får be för det också, för det är huvudsaken. Men lite, och så brukar vi, har vi börjat kalla oss för missionsstation Strömsund. Och det känns verkligen så. Det känns verkligen som en missionsstation. Både så att vi också, det är en utflyktsort. Ändå från gymnasiet och framåt är det utflyktsort. För mindre eller färre och färre som går gymnasiet går i Strömsund. Det är Östersund. Så jobbar man med ungdomar så försvinner ganska många. Det är lite att bygga på ungdomsfronten. Sen var själva Strömsund där som, jag tänker, medan jag bott där har två stycken blivit mördade. En imam, det är några år sedan. Och så nu är det en muslimsk kvinna som har blivit mördad. Och det är ju inte så ofta som jag tänkt att man har fått vara nära mord. Det är, muslimer blir mer och mer radikala. Jättemånga flyttar ju, man kommer. Och muslimer som stannar radikaliseras. Och det ser man på hur de klär sig, hur de uppför sig. Föräldrar och, så barn, och de som har barn i skolan. Vilka de ämnena får vara med i. Musik, gymnastik och så. Så det radikaliseras. Och det är ett orosämne. Bara som att ta några saker för att lyfta fram i förbön. Och så EFS får vara ett salt och ljus i detta. Jag stannar där.
Tack Marcus. Det finns något alltså när vi öppnar vårt hjärta för att känna, vad känner Jesus på denna plats? Alltså vad känner Jesus för de troende? Vad känner Jesus för barnen, för ungdomarna, för de äldre? Vi har familjerna det här och så vidare. Alltså, när en person ställer sig till förfogande, då tror jag det blir precis som det var för lärjungarna i det här rummet. Alltså att det blir inte mysigt. Men vi öppnar upp oss för Guds ande för att han ska få säga till oss, så som fadern har sänt mig, sänder jag er. Jag vill avsluta med två exempel på vad som händer när man någonstans ställer sig på det sättet till Guds förfogande. Ett från ett lite mindre sammanhang, ett från ett större sammanhang. Ett exempel från en liten ö, tror den heter Källö, men jag är inte ens säker, det är så liten så jag inte ens kan namnet, i Göteborgs skärgård. En liten ö, alla känner alla, nästan alla är släkt med alla. Man räknar, har 10 tår, 10 fingrar ungefär. Något överdrivet, men lite åt det hållet. När gick en... ett sådant mentorsprogram för nyplanterare, så hade jag en man i den gruppen. Och medan det var många som tänkte visioner för världen och visioner för Sverige, så hade han den här ön på sitt hjärta. Varenda människa på den här ön, för de var inte så rackarns många, kunde han vid namn. Han hade en bild av dem. Han bad för dem och hade verkligen ett hjärta för dem. Och det var så fantastiskt att liksom höra hans vittnesbörd om hur det liksom, ja, men försökte hitta ingångar i människors liv och hur Gud öppnade saker och sådär. Det var inte stort, Det var inte glamoröst. Det var inga pengar i det. Men det var fantastiskt. Och liksom det var som det var apostelgärningarna. En efter en så lades de till den troende skara. Och Gud tycker det är stort med det lilla. Så om du är i ett sammanhang som du känner är litet, så är det inte litet för Gud. Utan det lilla sammanhanget är stort för Gud. Det andra sammanhanget är en församling som jag var på besök i Stavanger. Jag skulle tro att Stavanger och Östersund är ungefär samma storlek. Inte helt hundra, men jag skulle plus minus någon 10 000. Där finns det en kyrka som heter Imekirken. För ungefär 30 år sedan så var de någonstans 10-20 pensionärer. Men bedjande människor. Så kom det en ny präst dit som hade ett hjärta för församlingen. Och de började be och de bad och det började hända saker. När jag var där så mötte jag en församling som i snitt på en söndag hade ungefär 700 människor som firade gudstjänst där. Ungdomssamlingen hade någonstans 200-300 deltagare. För att få verksamheter att fungera, de hade av förklarliga skäl kommit till den insikten att våra gamla lokaler inte fungerade. Så hade de byggt ett stort konferenscenter med ett 22-våningshotell på. För att finansiera detta. Jag fick bo nästa längst upp med en vidunderlig utsikt över hela Stavanger. Och de bedrev mission i Norge och hela världen. Och om någon hade sagt till mig liksom att nej, men på 30 år, ja, det är klart jag vet att Gud kan göra det. Men någonstans så var det bönen från de här gamla människorna som hade på något sätt berett marken för det här. Det blev inte alls som det hade varit tidigare. Det var inte alls på det sättet som de hade förberett. Men det blev mycket härligare. Jag kom på att jag måste ta ett exempel till. Thomas Sjödin, känner ni till honom? Sommarpratare. Träffade honom här i våras. Han är ju pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg. Just nu så har de en väckelse där bland folk från mestadels Iran, men perser. Ungefär någonstans mellan 150 och 200 har de fått döpa varje år de senaste 3 åren. Det blir i snitt alltså ungefär 3 veckan, lite drygt. Och han sa att om det här fortsätter så inom 5 år så kan vi räkna oss som en invandrarförsamling. Och då pratar vi alltså en av de stora pingstförsamlingarna i Sverige. Han sa att för mig som pastor är det här fantastiskt roligt och för församlingen så är det här fantastiskt smärtsamt. För att de hade ju en bild av hur det skulle vara som pingstförsamling. När vi har dop så är det ner i dopgraven där. Det är psalm typ 207. Jag har beslutat att följa Jesus. Och det är som det alltid har varit. Och så om ni tänker er då. Hur är iranierna de firar? Det är 10 videokameror inom 2 meters avstånd. Och det här behöver församlingen genomlida 3 gånger i veckan. Varje vecka. Varje år. Förstår ni att det här är smärtsamt för traditionella pingstvänner? Vad hände med vår församling? Hur kunde Gud sända väckelse på det sättet? Gud är inte ordningens Gud, men han är friden. Så frågan är, kan vi ha frid över det? Ja, jag tror det. Men det kommer inte bli precis som det är för brudparen, så kommer man aldrig kunna säga det blir precis som jag hade planerat. Men det kan bli fantastiskt. Nu ska vi be, vänner. Marie-Louise, led oss.